Vi har nu kommit till del 4 i den här serien om Berlinmurens fall och vad det betyder. Och jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 13 och från vers 2. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, eller panter som det står i en del svenska biblar. Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. En av dess huvuden såg ut som om hade det blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Jag vill gå tillbaka och ta lite om bakgrunden här. Om pantern eller leoparden som alltså är Tyskland. Tyskland ligger i hjärtat av Europa brukar man säga. Tyskland startade alltså det fransk-tyska kriget 1870. Det startade första världskriget och Tyskland startade också andra världskriget. Efter andra världskriget beslöt de allierade att något måste göras. Man klöv därför Tyskland mitt i tu för att hindra Tyskland att få tillbaka sin militära styrka. Detta dödssår, inom citationstecken, skulle hindra Tyskland att hota världsfreden. En av huvudrubrikerna på den här tiden var Tyskland är död och kommer aldrig att uppstå igen. Många flydde från det kommunistiska Östtyskland till Västtyskland. Därför byggdes Berlinmuren 1961. Och det var någonting som chockade världen på den tiden. År 1986 skrev Time Magazine om det 29 miles långa sår som inte kan läkas. Så uttrycktes det alltså i media, i tidningar. År 1989, då skrev Time Magazine, skammens mur, det djupaste såret i hjärtat av Europas civilisation som nu är borta. Och detta var alltså när Berlinmuren hade fallit. Då ansåg man att Tyskland inte längre var ett hot när man rev muren 1989. Alla som hörde Barack Obamas tal i Berlin 24 juli år 2008, alltså förra året, hörde att han refererade till Berlinmurens fall, som man kallade det dödliga såret som har läkts. Han uttryckte också att han ville rasera muren mellan kristna, judar och muslimer för att alla är världsmedborgare, som det heter. Inom parentes kan tilläggas att det Obama arbetar för, precis som alla som är involverade i det globala arbetet för en världsregering, vill förena alla religioner till en världsreligion. Men tillbaka till Tyskland. Man skriver alltså i tidningar om det dödliga såret som skulle läkas. Man använder till och med exakt de ord som Johannes skrev ner i sin uppenbarelse som vi läser om i Bibeln, i uppenbarelseboken. Irving Baxter berättar vidare, det de flesta människor inte känner till är att Mikhail Gorbachev och påven Johannes Paulus den andre planerade Berlinmurens fall. Vi kommer att kunna se hur kommunistvärlden samarbetade bakom scenen med den katolska världens ledare. Och jag vill säga det att det här bör vi lyssna på väldigt noga. Det beskriver hur allting har lett fram till vad det är idag. Och ni som har möjlighet att höra det här på engelska, som förstår engelska, vill jag uppmana, gå in och lyssna direkt på Irving Baxter när han undervisar den här serien. Och även finns det ju sedan tidigare på hemsidan. Sen långt tillbaka finns det den här undervisningen om de här olika vilddjuren i profetierna. Och där han beskriver också vad som händer idag. Det här är högaktuellt. Jag fortsätter. Här följer några uttalanden av de senaste påvarna i katolska kyrkan. Katolska kyrkan påstår sig ha 1 miljard medlemmar över jorden. Det innebär alltså 1/6 av jordens befolkning. Pius den 12:e var påve vid tiden för andra världskriget och vid formandet av FN, eller NF som det hette då. 1949 var det en artikel som talade om att påven Pius den 12:e arbetade för fred på 3 nivåer. Det ena var nödvändigheten av en internationell ny världsordning. Det andra var att acceptera FN och att stärka och utöka FN. Och det tredje var att gynna varje representant som samarbetade för internationellt samarbete. Denne påve arbetade alltså för ett världssamarbete. Framförallt menar han att katoliker måste övervinna varje symptom på nationell trångsynthet, som det hette. När vi ser de här frimodiga uttalandena idag som favoriserar och gynnar en världsregering, så är detta ett uttalande för 1 miljard människor på jorden. Katoliker i alla länder skulle arbeta för och påverka sina länder till detta. Vem kunde tro att Berlinmuren skulle falla? Irving Baxter skrev en bok 1968 om Berlinmurens fall. 1968 alltså. Och det skrev han därför att han såg det utifrån Bibelns profetier. Att muren måste falla, den kommer att falla, och att det blir startsignalen för ett globalt regeringssystem, en ny världsordning, New World Order. Vad många inte känner till är att Mikhail Gorbachev och Johannes Paulus II samarbetade för att få ner Berlinmuren. Utan dessa två män hade det troligen aldrig hänt. Man sa så här: vi måste uppmärksamma all genocide, apartheid och religiös exklusivitet. Ordet genocide används, och det är ett ovanligt ord, och det betyder att skada en minoritet fysiskt eller mentalt. Det var ordet genocide står för. Att skada en minoritet fysiskt eller mentalt. Hur skadar man då mentalt? Ja, det handlar om att om du säger någonting till någon som påstår skada den, eller om du säger fel sak som gör någon upprörd, då kallas det en mental skada. Då hamnar det under genocide-avtalet alltså, och är ett brott. Påven Johannes Paulus II uppmanade alla katoliker att arbeta ivrigt för att förstärka detta genocide-avtalet. I den kända boken Perestroika skriver Gorbachev 1987 om genocide. På sidan 231 ger han 19 punkter som alla världens ledare borde samtycka till för att få fred och säkerhet i världen. Där skriver han bland annat att man måste utrota all exklusivitet. Det intressanta är att han sätter ordet genocide för religiös exklusivitet. Det anses som en fruktansvärd fara och måste utrotas, eftersom han ser religiösa konflikter som den största orsaken till krig i världen. Vad är då religiös exklusivitet? Jo, det betyder att det är när du påstår att din tro är den enda rätta. Som exempelvis Jesus sa, detta skulle vara religiös exklusivitet. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, skall ni dö i era synder. Det var Johannes 8 och vers 24. Apostlagärningarna 4 och 12. Det säger Petrus om Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. När vi som kristna bekänner oss till Bibelns budskap gör vi oss alltså skyldiga till religiös exklusivitet enligt Michail Gorbachev. Och det är vad det här menas. Det man talar om, genocide, att påstå till exempel att jag påstår att jag har den enda rätta tron, då kan jag skada en annan människa eller någon minoritet mentalt med sådana ord. Vi förstår ju alla var förföljelsen och hur förföljelsen kommer emot Guds folk. Motsatsen till religiös exklusivitet är förstås religiöst inkluderande. Så här skrev Washington Times 28 juni 2000. Ett franskt förslag sätter sikte på omvändelser. Det lägger fram en lag om att man blir dömd till 2 års fängelse om man försöker och har som syfte att genom stark påverkan omvända någon. Vad är då stark påverkan? Ja, man kan undra, hur många gånger behöver du vittna för någon innan det blir en stark påverkan? För en del skulle en gång vara för mycket enligt den lagen. Det finns en stark motvilja idag för att omvända och påverka. Men Jesus själv befallde oss att sprida de goda nyheterna, evangeliet om Jesus, och göra alla folk till lärjungar. Om detta blir brottsligt, då gör man tal och predikan något brottsligt. Om vi ser tillbaka 50-60 år, så talar alla påvar om en ny världsordning och en världsregering. Det är ett mönster som vi måste ha klart för oss. Alla påvar har varit med och arbetat för att FN ska bli ett system med världsregering. Påve Johannes den 12:e talade för en världsregering. Påve Johannes 23:e uttalade sig för en världsregering med makt över hela världen för universums och allas bästa. Ett system med världsekonomi, eftersom alla nationer är oberoende. En världsregering är också förutsagd i Bibeln. Och vi ser idag hur allt läggs på plats. Enligt Bibeln kommer det att bli ett samarbete, allians mellan politik och religion i ett globalt system med en världsregering. Påven Paulus den 6:e. Vem kan undgå att se nödvändigheten och behovet av ett gradvis framväxande av en världsauktoritet, sa han bland annat. Påve Johannes Paulus den 2:e uttalade sig i oktober 1988 om samarbete mellan det som idag är EU och Sovjet. Berlinmuren hade inte fallit då och kalla kriget pågick fortfarande. Men det är uppenbart att man hade planer färdiga redan då. Det intressanta är att ett samarbete mellan EU och Ryssland är exakt det Bibelns profetier talar om. Lejonets skap, som vi har tagit upp nu tidigare i den här serien. Fötter av en björn, leoparden och de 10 hornen. Lejonet som står för Storbritannien. Björnen som är Ryssland, leoparden Tyskland och de 10 hornen, en 10-statsförbund eller 10-statsallians inom EU, Europa. 1964 skrev en biskop om nödvändigheten av en global auktoritet som alla länder måste underordna sig. Det var en katolsk biskop detta. Det är en skyldighet skrev han, och slutsatsen av det han skriver är att den som är emot en världsregering är en krigshetsare och är emot fred. På 60-talet var det som en stor röd våg drog över världen. År 1942 regerade kommunismen bara 6% av världens invånare. Det var alltså inom Sovjetunionen. 1962, 20 år senare, regerade kommunismen 50% av världens invånare. Det såg ut som om kapitalismen var slut och framtiden skulle bli marxistisk. Påven hade ett beslut att ta när denna röda våg svepte över världen. Ska vi bekämpa kommunismen eller alliera oss med den? 1961-62 var Johannes den 23:e påve. 1961-62 ville påven bygga broar mellan kommunismen och katolicismen. År 1978 hörde Baxter på radion om en bok som hette Den sista konklaven. Den var skriven av Mordecai Martin. En konklav, det visste han, det är ett påveval. Alltså, boken handlar om den sista påven som ska väljas. Författaren Martin är en romersk-katolsk präst och nära vän med påve Johannes 23. I boken talar han om att det var allmänt känt i katolska kyrkan att det snart skulle bli val av en ny påve eftersom påven var sjuk. Inom katolska kyrkan vid den tiden fanns en stark ström av marxism. De ansåg att tiden var inne för att välja en kommunistisk påve. Författaren till den här boken trodde att om de gjorde det skulle kommunisterna överta och inta katolska kyrkan och förstöra den. När vi läser Uppenbarelseboken kapitel 17 så talas det om där att en kvinna sitter på vilddjuret och ska vara i allians med vilddjuret för en tid. Men sen beskrivs det hur vilddjuret kommer att hata kvinnan, eller skökan som hon kallas i Uppenbarelseboken, och döda henne. Och genom det utföra Guds dom över henne. Det står ju också beskrivet om den här skökan som är drucken av det heligas blod. Skökan är alltså det kyrkosystem som förföljer de sanna troende, Jesu lärjungar och Guds folk. Samma år som detta skrevs, den här boken, blev en annan påve vald. Han tog namnet påven Johannes Paulus den första och han regerade bara i 43 dagar då han hastigt dog. Han blev påve vid 65 års ålder med perfekt hälsa, men han dog mycket hastigt. Man sa att det var en hjärtattack trots att han aldrig hade haft problem med hjärtat tidigare i sitt liv. Efter att ha läst den här boken och vad som skrivits blev Irving Baxter misstänksam. Några månader senare kom en annan bok ut som hette I Guds namn, skriven av David Yalop. I boken lades många bevis fram för att påven hade blivit undanröjd. Ännu en bok kom ut, Pontiff, och två andra författare som sa samma sak. Ytterligare en bok kom ut som heter Vatikanen, där Mordecai Martin påstår samma sak, att påven blev undanröjd, alltså mördad. Den här Martin var med vid den här tiden på Baxters radioprogram, Politik och religion som det heter, i End Time Ministry. Och då frågar Baxter rakt på sak om det här med påven. Martin svarade att ingen inom kyrkan har några tvivel på att påven blev undanröjd. Johannes Paulus den första, alltså han som blev undanröjd och troligen dödad, han var antikommunist. Han hade under sin korta tid som påve gett två order för att rensa ut den korrupta korrupta och kommunistiska delen av katolska kyrkan. Hans order blev inte utförda, istället dog han själv, hastigt då efter bara kort tid som påve. Nu var det dags att välja en ny påve. Nästa påve tog namnet Johannes Paulus den andre. Det var ett märkligt val, för han var den yngste påven som man haft på 154 år. Och han var den första påven någonsin som inte var italiensk, och detta på 450 år. Dessutom var han den första påven någonsin från ett kommunistiskt land. Mordechai Martin sa att det fanns de som ville ha en prokommunistisk påve för att kunna arbeta i enlighet med den kommande uppstigande kommunismen. Han styrde från Polen under 45 år, och Polen var styrt av Sovjet och kommunismen. Under de åren hade kyrkan inte bara överlevt utan dessutom utökats. Den påve som skulle väljas skulle alltså ha en röd marxistisk syn. Han kunde då leda kyrkan under den världsvida dominansen av kommunism. När påve Johannes Paulus den andre höll sitt första tal i FN lyssnade pastor Irvin Baxter noga för att se var han stod. I sitt tal åberopade han särskilt för massiv förmögenhetsfördelning. Baxter förstod att det var en socialistisk påve, för välståndsfördelning är den första plattformen för global kommunism. I boken Vatikanen på sidan 560 nämns det att påven säger att han ska göra Polen till en modell. Polen var hans hemland, där hans påverkan var stark, för Polens regering och folk var så stolta över att de kommit med den första påven som inte var italienare på 455 år. Påven sa: "Vi ska visa socialisterna och kommunisterna hur man får socialismen att fungera. Det har misslyckats tidigare, men vi ska visa hur det kan fungera. Jag planerar att arbeta med Sovjet. Inte genom att samarbeta, utan genom att lösa det problem som de själva inte vet hur de ska lösa. Jag planerar att ge dem en modell där religion, moral och kulturellt och socialt liv är totalt underordnat och beroende av politisk kontroll." Någon frågade påven om modellen skulle bli Polen. Polen svarade: "Mer än en modell för Sovjet. Vi kommer att producera en modell för hela Europa. Och slutligen för hela världen." Jag upprepar vad påven sa här. Man undrar alltså, kommer Polen att bli en modell för denna kommande politiska globala kontroll? Påven svarade: "Mer än en modell för Sovjet. Vi kommer att producera en modell för hela Europa och slutligen för hela världen." Den nya påven 1979 visste alltså var han ville leda kyrkan och världen, enligt Mordechai Martins bok Vatikanen. Ett år senare, 1980, föddes en liten fackförening i Polen som hette Solidaritet. Det leddes av Lech Walesa, kommunismens barnman i Europa. Han var katolik och hade stöd från den katolska kyrkan. Agostino Casaroli är den som fortsätter sedan genom att bygga broar med budskapet till kommunismen då. Vi försöker inte bära er, vi ska hjälpa er att få socialismen att fungera. Han bar budskapet från påven, för påven utvalde Casaroli till statssekreterare i Vatikanen. Han blev alltså den främste utrikesfrågor inom katolska kyrkan. I den här tiden, 1985, blev Gorbachev ledare i Sovjetunionen. Budskapen gick fram och tillbaka. Allt fler kontakter knöts mellan katolicism och kommunism. Slutligen år 1939 gavs grön flagg för Solidaritet som ett politiskt parti i Polen. Det vann en jordskredsseger. Och plötsligt var påvens personliga val i ledning över Polen. Nu höll världen andan, för när reformer genomfördes i Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 68 hade sovjetiska stridsvagnar börjat rulla. Men den här gången hände det inte. Troligen visste redan Gorbatjov och påven att det inte skulle hända. Det kallas för The Velvet Revolution. Sammetsrevolutionen. Det andra landet efter det andra frigjorde sig nu. Det var en så kallad mjuk revolution. För Gorbatjov som ledare för den kommunistiska världen och påven som ledare för den katolska världen arbetade tillsammans. De arbetade fram en ny världsordning, New World Order. Sammetsrevolutionen kulminerade den 9 november 1989 när Berlinmuren föll. Medan detta hände applåderade Gorbatjov i bakgrunden. Varför? Hur kunde han applådera när hans imperium höll på att falla sönder runt omkring? Om det inte var för att han visste mer än vi visste vid den tiden. Så var nämligen fallet. Ungefär 20 dagar senare möttes Michail Gorbatjov och påven Johannes Paulus den andre och satt i möte tillsammans för första gången. Kom nu ihåg att påven hade arbetat tillsammans med Solidaritet i Polen och Lech Walesa som hade en präst vid namn Henry Jakomski. I tidningar i USA skrev man om 30 november 1989 att Henry Jakomski, Walesas präst, var aldrig långt bort från Solidaritet under dess väg till makten. Prästen var där hela tiden med sin direkta kontakt till Vatikanen och de byggde upp detta steg för steg. Om du vill veta vem som introducerade Michail Gorbatjov för Johannes Paulus den andre, när de möttes första gången så var det Agostino Casaroli, den man som Johannes den 23 hade utpekat redan 1961 och uppmanat att bygga broar mellan oss och den kommunistiska världen. Uppdraget var nu utfört. Koalitionen är fullständig. Berlinmuren är borta. Det dödliga såret är helat. Lyssna vad påven sa förra veckan. Och det här programmet spelades in 3 november. Alltså i år. 2009. Angående religion när han mötte Gorbatjov. Vi har ändrat vår attityd i några ämnen såsom religion. Nu går vi inte bara framåt i antagandet att ingen ska lägga sig i det som gäller individens samvete. Vi säger också att de moraliska värden som religionen har genererat och förkroppsligat i århundraden kan hjälpa till i arbetet av förnyelse i vårt land också. Så budskapet har tydligen gått fram. Polen skulle bli en modell. Det säger att socialismen har inget vinsttänkande, så därför fungerar socialismen inte. Människor behöver inte arbeta, och därför är produktiviteten i socialistiska länder så låg. Men om ni samarbetar med oss så lär kyrkan, familjevärlden, Guds kärlek, kärlek till landet, och vi kan ge en anledning att arbeta utan vinstmotivet, säger man. Agostino Casarolis budskap har gått fram i Vatikanen. Nu säger Gorbatjov så här. Vi samtycker. Vi säger att de moraliska värdena som religion har fört fram och förkroppsligat i århundraden kan vara hjälp i förnyelsen i vårt land också. Och det var nästan exakt det som evangelisten Billy Graham sa till höga tjänstemän på sin resa till Moskva 1987. Budskapet är att om ni kan förena religionerna tillsammans i en socialistisk idé kan vi få det att fungera och vi kan klara av det tillsammans. Irvin Baxter har här visat att alla dessa påvar har arbetat för en världsregering. Det finns fler citat på hans egna program i den här serien som alltså är på engelska. De här påvarna hade en överenskommelse och Polen var redskapet för den polske påven att få allt att slå igenom. Påvarna har allierat sig med kommunistiska ledare under tiden. Märk nu att Bibeln säger att när Berlinmuren faller är det signalen som startar det globala systemet med en världsregering. Jag läser den en gång från Danielsboken och från Uppenbarelseboken om de här vilddjuren som Daniel och Johannes fick se och symbolerna för de här länderna. Uppenbarelseboken 13, vers 2-4. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår har läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och Daniels bok kapitel 7, vers 24. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik det förra. Och som ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Bibeln säger alltså att ett av huvudena var sårat till döds, men det dödliga såret blev helat. Resultatet av det var att hela världen följde detta globala världsvälde med en världsregering. När detta kulminerar kommer det att regera 3,5 år. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg dit. I det samarbete som började mellan Gorbachev och påven för att få ner Berlinmuren för att kunna grunda en ny världsordning. Vi ser här det sjuhövdade vilddjuret som beskrivs i Uppenbarelseboken med det dödliga såret. Men det dödliga såret blev helat och hela världen följde efter vilddjuret. I Uppenbarelseboken 17 ser vi en bit av bilden. Det är fortfarande samma vilddjur, det sjuhövdade med 10 horn som beskriver världsregering, med gapet som ett lejon, fött som en björn, leoparden. Allt finns där. Men nu får vi veta något mer. Vilddjuret är ett rött djur. Rött, den röda färgen, är symbol för kommunism. I Uppenbarelseboken 6 talas om en röd häst. Symbolen för kommunism. För att Gud vill att vi ska förstå att det sista världsriket som är antikrists är ett kommunistiskt socialistisk regering. Gud målade det sista vilddjuret rött när han ville visa att det kommer att vara i koalition med Vatikanen, satt han en kvinna på ryggen på detta världsrike eller vilddjur. I Bibeln. Uppenbarelseboken 17 står det om den kvinnan att hon sitter på staden med de 7 kullarna. Och staden med de 7 kullarna, det är Rom. Pekar alltså på den katolska, romersk-katolska kyrkan. Samtidigt kan vi se att när människor arbetade från 1961 till 1989 för att få ner Berlinmuren, så har Gud den allsmäktige vakat över allting under hela den här processen. Män har manipulerat, försökt få makt, men Gud vet redan slutet från början. Och mitt i allt det här som vi ser nu ta form framför våra ögon och som går väldigt snabbt, så ska vi också veta det och påminna oss om att Gud har en väg genom allt det här för sitt eget folk. Alla som vill följa lammet vart det går. Det finns starka och härliga och underbara löften till oss som tror på Jesus Kristus, som bekänner oss till Jesus som enda vägen till Gud och som väljer att följa honom och bara honom, Jesus Kristus.